Ja, då vill jag hälsa återigen välkommen till Church on Wheels och Free Church. Trevligt att träffas igen. Och jag har uppehållit mig en tid i det här som vi hittar då i Gamla Testamentet. Från andra krönikeboken där om att det fanns en rörig tid och folk plötsligt, några kunde plötsligt se tydligt och klart vad som behövde göras. Man kunde prioritera, man samlade sig, man tränade och man gick ihop och man liksom var helhjärtad. Och då var det mycket sånt här. Och så har vi tittat lite grann på det här med utrustning vi har fått när det gäller att kunna fungera som kristna, vapenutrustningen. Och sist nu så pratar vi om det här med att det fanns tre yrkeskategorier. Tycker det är lite intressant det här. Hur Bibeln kan liksom ta upp både det ena och det andra. Vi tittade på vapenrustningen i Efesierbrevet, men så tittade vi på det här som stod i andra Timoteus 2:2. Och vi pratade om att vi måste samla kraft och det finns kraft någonstans. För när man, om man lite ytligt tittar på det jag pratade om innan så kan man ju tro att man skulle vara kapabel själv till det här. Men det är man ju inte, men det är ju faktiskt så att Gud har valt att använda människor och det är ju hur underligt som helst. Svaga människor som gör massa fel och allt möjligt har Gud valt att använda. Kan du fatta? Det är ju helt fantastiskt. Och läser man exempelvis om lärjungarna och tittar lite grann på hur de var som personer. Tja, om man nu skulle sitta i någon chefsposition och anställa folk. Vad skulle man göra för analys av de här lärjungarna? Jag har hört lite roliga berättelser om det här. Men det är därför att Gud har valt att använda människor. Och det är det som är så oerhört fantastiskt, att Gud har valt att använda oss. Jag menar, nu är det på tapeten igen. Det är inte lätt att vara kändis. Carola med sin Runar. Nu ska det ut här och pratas om vad hon har gjort och han har gjort och ditten och dutten. Och det ska ältas olika tragiska saker åt olika håll och kanter. Och det är människor som har velat leva för Gud och tjäna Jesus i all sin svaghet. Är det då att det spelar ingen roll hur man lever? Nej, så är det ju inte. Men vem kan sitta i sin badrumsspegel och uppleva att där så du har du ett gott exempel på en som aldrig misslyckas? Ja, vet inte om man kan göra det ärligt och uppriktigt. Självklart är det viktigt hur man lever. Självklart är det viktigt att det man står för ska finnas substans i det så det är trovärdigt. Men jag är frälst av nåd. Jag är Herrens tjänare och predikant därför att jag erkände. Jag klarar inte det här. Jag är en syndare. Målet för mig, det är inget vackert. Dit vill jag inte. Men där hamnar jag om det är så att jag ska absolut gå min egen väg. Men jag bekände till Gud, jag är en syndare. Och tack Jesus att du har dött för mina synders skull. Jag erkände alltså att jag inte klarar det här. Att jag är en frälst syndare av nåd. Och det är en ofantligt viktig sak. Därför att vi klarar inte det här själva. Men det är ändå viktigt hur man lever och vad man gör och allt det där. Ja, det är viktigt. Men det är ett samspel mellan himmel och Gud. Och tänk att det finns nåd gång efter gång efter gång. Så kan man få uppleva att Gud är nådefull. Och det vi hittar här i andra Timoteus kapitel 2 så står det så här i vers 1. Du mitt barn, hämta kraft. Tänk att det går att hämta kraft ifrån Jesus. Därför att det är han som är min frälsning. Det är han som är min seger. Det är han som har dött för mig. Det är han som har uppstått för mig. Det är han som har banat en levande väg ända in till fadersfamnen, ända in förbi graven, ända in i evigheten har Jesus gått med sitt eget blod för att jag ska kunna komma efter. Det är ju helt fantastiskt. Och där finns det kraft att hämta. Och så tittar vi på de olika yrkesgrupperna, för det är yrkesgrupper här. Det är om soldater, vi har tittat om vapenrustningen och det var ju soldater som samlades och bestämde sig för att nu skulle faktiskt David bli kung för hela Israel. Och det skedde alltså en markant förändring i Israel. Och så var det jordbrukaren och så var det idrottsmannen. Spelregler, träning, kondition, mat, vad äter man? Och så det här med att vara en bonde. Vi avslutar med det. Är du snäll med dig själv? Du får gärna titta på de andra inspelningarna, för det hör liksom lite grann ihop. Det går i varann lite grann. En bonde, han gör ju allt han kan efter sin förmåga. Att det han så att säga sår i marken ska få de bästa förutsättningarna. Ger du dig själv de bästa förutsättningarna? Är du mån om dig själv? Älskar du dig själv? Är du rädd om dig själv? Eller hur ser du på dig själv? Det där är faktiskt väldigt viktigt. En bonde, han gör så absolut så gott han kan, för att han när våren kommer så tittar han inte bara på fälten och undrar, ja, kanske jag ska göra något idag. Kan ju plöja lite i ena hörnet och så kan jag halva i nästa och så kanske jag kan kasta lite vete där borta. Nej, utan det är ju genomtänkt för att det ska få det bästa resultatet. Ger du dig själv de bästa förutsättningarna? Därför att det är på det här viset att det är utifrån att man har fått möta Guds kärlek som det här fungerar. All religion handlar om att man ska uppfylla normer, regler, ritualer och klara detta för att bocka av. Men min tro på Jesus handlar inte om religion, utan handlar om en relation. Och det har hänt någonting med de där människorna som vi läste om i Gamla testamentet. De kunde alltså läsa av sin tid, komma samman och förstå vad som behöver göras. Inga bässevisse fasoner där man skickade en massa andra att göra och tala om för vad de skulle göra. Utan man fattar vad man själv behövde göra. Och vad man behövde göra tillsammans. Och så såg de det andra inte såg. Och det är någonting som är kännetecknande för kristna i alla tider. Genom alla tider. Att det är en grupp människor som ser saker som andra inte ser. Som kan värdera saker på ett annat sätt. Och hur kommer det sig? Jo, idag tycker jag vi ska stanna inför psalm 116. Vi ska gå igenom den psalmen och det får väl bli rubriken för idag, psalm 116. Och där står det så här. Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Aha. Jag har Herren kär, varför det? Vi läste tidigare här, som inte finns med på inspelningen, men vi kan ändå gå till Hebreerbrevet. Där det står någonting väldigt intressant. Om jag nu inte har fipplat bort det, men vi går till Hebreerbrevet 11. Där är någonting så här som det står här. Det är ju trons kapitel. Och då står det så här i Hebreerbrevet 11, vers 13. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Är det så här att Gud inbjuder oss till att leva någon slags fanatism? Nej. Det tycker han inte alls är bra. Det finns många religiösa fanatiker. Och vi hör ju nyligen om det här att man skar halsen av en lärare i Frankrike. Därför att han hade undervisat om detta med att man får tala om allting. Och så. Och då tyckte man att då skär man halsen av honom. Och många jublar över det och så vidare. Och det har skett ett antal mord nu i Frankrike därför att man har det här med yttrandefrihet. Och propagera för det. Och man kan vara självmordsbombare och det har de visat upp i Palestina och så vidare. Självmordsbombare och vad de får och vad släkten får. Och kommande självmordsbombare har man propagerat för och hållit fäste för. Man spränger sig själv i bitar och så får man komma till himlen och så får man massa jungfrur och det ena med det andra. Det finns fanatism. Och man får absolut inte ifrågasätta det, för då blir man ju kritiserad. Nu är jag tyken igen på göteborgska. Men så är det. Man hade på agenda nyligen om man ifrågasatte en fransk diplomat angår. Därför förstår ni inte att man kan inte säga så eller göra så, för att då blir de ledsna. Nej, vi har yttrandefrihet, sa han och stod upp för det. Ja, i Sverige är det ju så bland våran PK-maffia och svenska missbed och allt det här, att det är helt okej att håna och häckla kristna. Det är helt okej. Men inte när det gäller muslimer eller någonting annat. Det får man inte göra, utan då man väldigt förstående att de blir sårade. Och jag tycker inte att man ska håna och häckla andra religioner. Jag tycker inte det. Jag tycker inte det är okej. Men kan ni föreställa er att det skulle vara Ecce Homo i en moské där man framställde Mohammed som homosexuell tillsammans med andra typer av sexualiteter som inte handlar om man och kvinna? Det skulle man aldrig i livet våga en gång. Men när man protesterade från kristna och tyckte att det här var häda, då var man löjlig och man var dum och man var oförstående, man var inhuman och man var inskränkt och man hade alla möjliga fel på hela skalan när man tyckte att det var fel att göra det i en kyrka. Men de skulle aldrig i livet våga ens göra det i en moské. Och jag tycker inte att man ska göra det heller. Men vi lever i en märklig tid. Det gör man. Då är det på det här viset att nu pratar vi om att Gud, när han rör vid en människa, så får man ett annat synsätt. Man kanske ser och hör och upplever saker som andra inte gör. Och vad är det? Jo, det står här, och läser man hela Hebreerbrevet 11 som är trons kapitel, så är det fantastiska saker människor vara med om. Inte utifrån fanatism, men någonting har hänt med dessa människor som gör att de tänker och ser och hör någonting helt annorlunda än andra människor. Hur kommer det sig att man bekänner sig som gäst och främling i denna världen? Jo, därför att man har varit med om att man har bett till Gud och han svarar. Där Guds kärlek flyttar in i människans hjärta och man får uppleva att det finns bortom graven, det eviga, det abstrakta, det som inte alltid är så där handfast att ta på, blir mycket, mycket verkligt. Och står det inte det i Hebreerbrevet? Just det här, vad är tron för någonting? Det står tron, en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Det börjar kapitlet med. En fast övertygelse, en visshet. Man ser, man förstår. Ja, Herren kär, varför det? Jo, för han har hört min röst. Och han har böjt sitt öra till mig. Han har vänt sitt öra till mig. I hela mitt liv ska jag åkalla honom. Det är ju den reaktionen som blir. Och den gången jag fick möta Jesus för första gången och upptäcka att det här var inte bara prat. Det var inte bara att man sjöng om konstiga sånger om ett kors och blod och märkligt som för mig var en kulturkrock. Utan när jag gjorde den här upplevelsen av Gud, då var det som att man tog bort ett täcke. Det var som att jag var blind, men nu plötsligt så ser jag. Och det börjar med Guds kärlek. För Gud älskar. Och när Guds kärlek flyttar in, då blir det något annat än fanatism. Därför att fanatism, det handlar alltså om någonting helt annat som ofta går ut på att man gör våld på andra människor och kanske sig själv också. Men kärleken, den är mild. Kärleken är tålig. Kärleken vill inget något ont. Och om Guds kärlek får flytta in i en människas hjärta, då är man inte benägen att spränga sig i bitar. Då är man inte benägen att vara överdriven och konstig. Och göra våld på andra människor och tvinga andra till någonting. Utan det blir någonting helt annat. Det är Guds kärlek. Ja, Herren kär, varför det? Jo, han lyssnade på mig när jag bad. Jag bad om nåd. Och när första gången jag gjorde detta medvetet, det var en intressant upplevelse. Och nu talar jag utifrån mitt liv. Och det som är så spännande när man får höra vittnesbörd i våra gudstjänster om hur människor fick möta Gud, så är det så fascinerande, för att Gud möter människan väldigt individuellt. Det är liksom inte en måttstock och en formel och så ska alla passa in. Utan Gud ser individen. Och det är det som gör det så intressant. Jag levde i sammanhang där man inte alls trodde på Gud. På Pappa tvingade mig att konfirmera mig och han till och med svor i kyrkan för han hade ingen respekt för det här för 5 öre, men han tyckte det var viktigt med traditioner. Och så var jag uppväxt och jag hade ingen förståelse för det här. Tomtar och troll och vad det nu var. Samma för mig. Och så hade jag mött kristna människor. Och jag hade hört vittnesbördet som var väldigt chockerande och konstigt. Jag menar, de sa att Jesus lever. Ja, men sluta nu. De spikade upp han på ett kors. Han dog. Ja, men han uppstod. Nej, lägg av. Jag menar, man tror ju på det man tror därför att man har levt det man har levt och varit matad med och varit inne i för sammanhang. Det är ingen förståelse för det här. Men jag sa, jo, han uppstod. Och du kan få möta honom. Jaha, du. Tror du på tomten också? Men de där var annorlunda, de här människorna. Och går man på gudstjänster så är Guds ande utgjuten om Jesus är i centrum. Och den helige andes arbetsuppgift är bland annat att övertyga och överbevisa människans syndom och rättfärdighet. Allt det här som har att göra med våran bortvändhet från Gud och vad Gud vill. Och är man där så kommer det bara. Man kommer inte undan. Man får anstränga sig för att stå emot. För en lång historia kort, så hade jag ett missbruksproblem och jag hade inte varit nykter på minst en månad. Satt på en pub på en bakgata vid Järntorget i Göteborg och funderade på livet. Tänkte på de här kristna. Tänkte på mitt eget liv. Tänkte, vad lever jag för? Vad är det frågan om? Vad händer när jag dör? Varför finns jag överhuvudtaget? Väldigt naturliga frågor egentligen. Jag fimpade cigaretten och så drack jag inte upp det sista i ölglaset. Jag var säkert så här mycket kvar. Och så vinglade jag upp Linnégatan upp. Till någon som heter Linnégatan 35. Där jag hade varit. Och så sög jag tag i första bästa kille där. Och på vägen dit så hade jag ropat från mitt hjärta. Gud, finns du så rädda mig. Mm. Det var en biblisk handling. För Bibeln säger att den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men det hade jag ingen aning om. Sög tag i första bästa och jag var inte särskilt polite. Nej, jag var på humör. Uppjagad och dans. Jag sög tag i första bästa och det råkade vara föreståndaren. Och han visste lite grann vem jag var för att ha sprungit denna gånger. Upp på kontor och så började han ju prata igenom det här med frälsningen och vad Jesus har gjort och vad det betyder och allting. För nu vill jag reda på vad det här är för något. Jaha, sa han efter att ha förklarat alltihop. Tror du på det här? Nej, det gör jag inte, så. Men är du villig att prova? Ja, vad tror du jag är här för? Jag var på humör, så ni förstår vad jag menar, va? Ja, okej, då ber du efter mig. Och så bara för och jag bad efter. Jesus, tack att du dog för mina synders skull. Tack att jag får ta emot dig som herre i mitt liv. Och så vidare, va? Och jag bad efter. Och sen så la han händerna på mig och så bad han i Jesu namn. Och så kom det en massa profetiska hälsningar och kunskapens ord som Bibeln talar om. Och jag upplevde en våldsam energi i rummet. Som en stor energiklump som hängde i rummet. Och hela rummet tiltade liksom fram emot den här energi. Vad det nu var. Och jag var spiknykter i ett enda nu. Och så började han tala in saker i mitt liv som han inte kunde veta. För jag bodde ett antal mil därifrån. Vi umgicks inte, han kände mig inte. Men Gud talade rakt in i mitt hjärta. Och därför har jag Herren kär. Därför att han böjde sitt öra till mig. Han lyssnade på mitt rop om nåd. Och Guds kärlek kom in i mitt hjärta och drev ut både det ena och det andra. Dödens band omslöt mig. Dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse. Men jag åkade Herrens namn och Herre rädda min själ. Jag levde i ett tillstånd som inte var alls särskilt uppmuntrande. Det var mycket av död och flera vänner som dog i missbruket. Många ett långt utdraget självmord. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar enkla människor. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, till Herren har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Och det här är en berättelse om en människa som har mött Gud. Och det är därför jag delar den här med er idag. Ja, Herren kär, varför det? Jo, han lyssnar ju på mig. Och man kan ju inte förstå det riktigt. Tanken svindlar ju. Tänk nu när vintern kommer, om det är en stjärnklar kväll. Va? Och man sitter där i mörkret, det är inte massa gatlyktor utan där det är mörkt och ser dessa stjärnor och stjärnevärdar. Och så tänker man, käre Gud, tänk att han har böjt sitt öra till mig. Tänk att han har lyssnat på mig. Herren bevarar enkla människor. En gammal översättning står det enfaldiga. Och det är fantastiskt bra att inte vara tvåfaldig. Därför att Bibeln talar väldigt mycket om att inte vela hit och dit. Utan bestämma sig. Och när man då jobbar i missbruksvård som jag gjorde och kom in i det sammanhanget. Jag menar, missbrukare har ju ryggrad som en korkskruv. Den skruvas åt alla håll samtidigt helst. Det finns ingen redighet överhuvudtaget. Man är som en vindflöjel totalt. Och så talas det om att vara bestämd och bestämma sig. Men det här med enkla människor, om man nu tittar lite på grundtextens ord för det, så handlar det faktiskt om ett barns tilltro och tillit. Enkel mind, alltså enkla, som ett barns sätt att tänka utifrån trofasthet, utifrån förtröstan och tro. Och är det inte det Bibeln säger, att man måste vara som ett barn? Jo, ska vi läsa Matteus 18 och 1. Då säger ju, vem är störst i himmelriket, står det som rubrik. I samma ögonblick kom de lärjungarna fram till Jesus och frågade, vem är störst i himmelriket? Och det är ju så, när ett gäng gubbar kommer samman, då blir det ofta lite så här, va? Vem är störst, vem är starkast? Vem är bäst? Vem springer fortast? Det följs med pojkar hela vägen upp. Ni tjejer har egna grejer, men för kvarar är det ofta så här, vem är störst? Vem är starkast? Och då så säger Jesus, då kallar han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa, amen säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Nej, det var starka ord. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är störst i himmelriket. Betyder att man ska vara barnslig och enkel i sitt sinne som man liksom inte fattar? Nej, det handlar om barnets naturliga tilltro till sina föräldrar. Om ett litet spädbarn är hungrig och kommer till mammas bröst, så ligger han ju inte där och tittar på mamma och säger, jag tänker liksom att det där kan man väl inte lita på, hon luras nog. Nej, det finns inte i ett barn att mamma luras. Eller pappa luras. Eller att det inte gäller mig. Det finns inte misstro hos ett litet barn. Utan misstron kommer genom synden i livet. Och många människor har så oerhört impregnerat sig av misstro. Så när Gud talar till dem så säger, nej, det gäller nog inte mig, det gäller någon annan. Och hur lätt har inte du och jag när vi är i trängda situationer? Att tänka, nej men Gud, han lyssnar på andra. Gud lyssnar på den och Gud välsignar den och Gud välsignar så, men inte mig. Alltså misstro är som ett gift i våra liv. Men kärleken driver ut detta. Och det är ju det handlar om när det gäller just, ja, Herren kär, varför det? Jo, därför att han hörde mig. Kan du begripa att Gud lyssnar när jag bad? Det är inte undra på att jag tänker, jag vill tillhöra honom hela livet. Jag vill prisa honom alltid. Jag har honom kär för han har hört mig. Och det finns ju ingenting som kan få ett människohjärta så fylld av energi och liksom kraft och tro och trygghet som Guds kärlek. Guds kärlek. Religioner som ska tvinga, du ska klara av och du ska fixa och du ska följa lagarna och du ska klara av ritualerna och du ska. Nej, när Guds kärlek träffar mig, då vill jag ju inget annat än tillhöra Gud. Det är ju en naturlig reaktion. Jag är Herren kär. Varför det? Han hör min röst, min rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. Det är inte jag som tjatar om kull honom. Det var inte jag som letade reda på honom. Det var inte jag som fick honom att ändra tankarna och ändra sig. Nej, kan ni fatta? Han själv på eget initiativ lyssna på mig och vänder sitt öra till mig. Jag var i nöd och bedrövelse och det är så. Och det är också så här att om någonting som kallas för syndanöd inträffar, så är det ungefär som att uppleva en riktig ångestattack. Men det är det mest hälsosamma en människa någonsin kan vara med om. Och det är när man ser sin egen synd i förhållande till Gud. För Gud är helig. I religionens värld, när man jämför sig med andra, så kan man hålla på och tycka både det ena och det andra om sig själv och andra. Men när jag ser mig själv i förhållande till Gud, då blir jag väldigt tyst och ödmjuk. Och när Guds helighet vidrör en människas hjärta, det är inte bara att man blir tyst och ödmjuk. Man kan bli som man plaller platt på näsan och verkligen ropa Gud om nåd. Det kan vara som en ångestattack, och det är det mest hälsosamma människan någonsin kan vara med om, att se sin egen synd i förhållande till den fullkomlige och be om förlåtelse och förstå och se att han, den fullkomliges utan synd, utan någonting överhuvudtaget, gick i döden för mig. Det är så hisnande och sätter sådana spår i själen. Positiva spår i själen. Därför att det är befriande. Det är en sån befrielse när kärleken är drivkraften. När kärleken sätter en människa fri. Och jag har sett så många exempel. När jag jobbar 20 år i missbruksvården. Människor som de har inte varit lata. De har satsat hjärt in i missbruket. Och allting handlar om att tillfredsställa sina egna behov och sina egna begär. Och man är inte lat, man satsar hjärnet. Till slut är man färdig och döv. Men det är en för tidig död för väldigt många. Och de blir helt nedkrympta i sin personlighet. Man kan möta människor som är 50-årsåldern, men de är som en tonåring i sinnet. Därför att de slutar växa i sinnet när de börjar missbruka som tonåring. 50 år och är som en 15-åring, det är ju inte så där jätteimponerande. Men inte bara det, utan i ångest och förtvivlan och självfördömelse så krymper man, och man kan bete sig som om man hade en osynlig tvångströja på sig. Och jag har sett många sådana exempel. Men då har jag sett också, när man får tag om den där Jesus, hur det börjar glittra i ögonen där det tidigare kanske var ett svart hål bara. Ögonen är ju själens spegel, och det kan visa sig en hel del vad som finns där. Och så börjar det glittra av liv, därför att den här Jesus kom in i bilden. Och så börjar man plötsligt att resa på sig. Och så börjar man se livet i vitögat och börjar gå med en rak rygg. Varför? Guds kärlek drev ut det andra. Jag är själv ett levande exempel. Jag gick inte i Kungälv, stirrandes ner i backen. Eller om jag var nykter något sånär, för jag hade så mycket ångest. Och när jag var full och påtänd såg jag i alla fall ingenting, för man var närsynt, vet, så man såg knappt så långt näsan räckte. Så jag hade ingen aning om hur det såg ut. Men jag hittade överallt. Konstigt. Men jag var frälst. Då började jag se hur det såg ut i Kungälv. Jag började se vad vackert det är. Med älven och bergen och Kvarnkullen i mitten. Och alltså, det var ju hur vackert som helst. Jag hade ingen aning om att det såg ut på det viset. Jag var med om att missbrukare som satt igång sin fylleperiod på vintern, hösten sent här, som hade vinterkläder på sig. Plötsligt var de nyktra, kom in på rehabilitering, och var det sommar, men de fortfarande vinterrocken på sig, hade ingen aning om att det var sommar. Alltså avtrubbat, synden förstör något så fruktansvärt. Och det här är överdrivna berättelser, ja, därför att i missbruksvård blir alla andliga saker så övertydliga, så man behöver inte förklara dem. Men jag, Herren kär, varför det? Jo, för han lyssnade på mig. Och han säger så här: vänd åter till din ro, min själ, till Herren har gjort god emot dig. Bevara enkla människor. Enkla människor i den bemärkelsen. Det är ju så med översättningar att det är så oerhört rik grundtextens ord, hebreiskan och grekiskan, arameiska. Det är så rikt så det går inte att översätta om inte man sett ett antal synonymer efter varann. Så här handlar det faktiskt om ett barns naturliga tillit till sina föräldrar. Och den är inte konstlad, den är inte konstig. Det finns ingenting av misstro. Det bara är. Och det längtar Gud efter. Att tala till sig själv är faktiskt väldigt välsignat. Att uttala saker och ting är väldigt välsignat. Varför det? Jo, därför att det ligger ställningstagande i det. När jag säger du har räddat min själ från döden. Mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska få vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag. Jag som plågade svårt. Ja. Det är ett ställningstagande. Man tar ställning. Och man tar ställning inte utifrån sin egen kraft utan ifrån honom som har frälst mig. Och där ligger kraften. När jag bekänner Jesus som Herre så är det där kraften ligger. Det är där jag kan hämta kraften. Och det här, alla sanningar går att överdriva om man vill. Vi har inte fått skaparmakt hur som haver, som en del har försökt påstå i vissa överdrivna tider. Nej, men det ligger skaparmakt i att bekänna Jesus som Herre som är skaparen. Och när jag talar utifrån den situation jag tror på, att han har gått i seger för mig, då får det andra ge vika. Och det här är en viktig sanning. Därför att den mänskliga svagheten är sådan att när jag levde i synd och sus och dus, efter ett tag glömde jag alla bekymrerna. Men oj vad det var jobbigt och tufft att vara frälst. Varför är det så? När det själva verket var så att i syndens värld, i sus och dus, så var det visst väldigt mycket som var roligt. Ja, det var mycket av fester. Ja, man kunde sitta och skratta på krogen därför att drogen gjorde sitt. Man skrattade fast man grät här inne. Alltså, kluvet. Men det var ju så lite av roligt och så mycket av elände. Som frälst är det lite elände därför att Gud lägger sig i mitt liv. Men det är oerhört mycket som är välsignat. Varför säger jag det här? Jo, därför att jag har varit med om att människor kommer in på rehabilitering. De har varit i tillstånd där de alltså letat efter brödstumpar och korvstumpar och annat som folk har slängt så att säga i bingen vid sidan om korvmojen. För de har inget att äta, för allt gick till sprit eller knark. Så kom vi in på rehabilitering, då får de både frukost och de får mer lunch och det är middag på kvällen och det är kvällsmat och det är hela tiden servat och hela tiden servat. Och till slut så är det så att det är så svårt att vara frälst och det är ju så tungt och det är så eländigt. Och så längtar man efter drogerna. När det i själva verket är precis en lögn utan dess like. Jag ska få vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag. Jag utsätts för frestelser. Du utsätts för frestelser. Angrepp kommer på många olika sätt och vis. Men Bibeln säger att det vi får möta av nöd och elände och lidande här på jorden, det väger lätt i förhållande till det vi ska få i himlen. Innebär det att vi kan nonchalera människor som har det svårt? Vi struntar i bitter nu, det ordnar sig, vet du. Nej, men trots den kampen och det eländet och svårigheterna som man kan möta som människa här, i förhållande till det är det lätt. Inte i förhållande till man upplever här och jämför med andra människor. Nej, det kan vara jättetufft. Livet kan vara hur svårt som helst. Ja, men i förhållande till det. Och hur ska jag kunna få min blick fäst där? Genom fanatism? Laggärningar? Anstränga mig? Nej. Men lite ansträngning är det ju faktiskt att ta tid med Gud. Att ta tid med Gud. Att fästa blicken. Vi läser det i Hebreerbrevet. Fäst blicken på honom som inte, utan han tog det som låg framför fästanblicken. De här människorna i trons kapitel bekänner sig som främlingar och gäster här. Hur kunde de göra det? Jo, de hade ju mött någonting som gjorde att blicken lyftes. Därför att du och jag som människa, vi hamnar så oerhört lätt i grodperspektiv. Världen har så lätt att krympa för oss. För vi är det som människor. Vi är inte starkare än så. Vi är skrot och korn. Vi har goda sidor och vi har det mindre goda sidor. Men vi är befästa med svaghet. Vi kan inte lyfta oss själva i håret. Det finns inget att lyfta i heller. Det går inte alltså. Alltså finns det bara en väg. Fäst din blick på trons hövding och fullkomnare Jesus. Som inte kräktes av det som låg framför med Golgata. För han såg vad som låg där borta. De som var i trons kapitel, de såg sig som gäster och främling här. Varför det? Jo, de hade mött Jesus. De hade mött Gud. Gud har fått lyfta deras horisont. Och där behöver vi församlingen. Därför att rätt vad det är så är du nere. Nästa dag är någon annan nere. Nästa dag är du där uppe och kan lägga armen om och säga, ja men Gud kommer att hjälpa, vi ber för dig, vi ska gå ett tag till. Och så lyfter vi varann. Vi lyfter varann. Vänd åter till din ro, min själ. Varför det? Herren har varit god emot dig. Och det sa jag till de här människorna som längtade ut i synden. Där det bara var elände egentligen. Men frestelserna förvrängde deras sätt att tänka. Men du, hur var det nu? Hur hade du det innan du kom till oss? Vad har hänt under tiden du har varit här? Kommer du ihåg när du hade så ont i själen och vi bad för dig och du bara släppte? Kommer du ihåg när du fick uppleva tungotalet första gången? Kommer du ihåg? Kommer du ihåg? Därför att som fräls så har jag märkt att vi har en benägenhet att glömma alla Herrens välsignelser och komma ihåg eländet. Problemen, frestelserna, kampen. Men ute i synden, där glömde jag allt av kamp och elände och strid och allt goja. Där kommer jag bara ihåg det lilla roliga. Alltså det är en mänsklig svaghet. Därför kan det vara viktigt att tänka så. Att man uttalar det man har varit med om. Det handlar om frälsningens hjälm och trons sköld som vi läste om i Efesierbrevet. Frälsningens hjälm. Skydd för våra tankar. Jag ska få vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror. Därför talar jag. Vad som plågade svårt. Jag sa i min ångest. Alla människor är lögnare. Ja. Man kan komma in i sån sammanhang när man upplever att det mesta är väldigt förljuget. Det kan man verkligen göra. Men ja, jag har mött sanningen själv. Jesus Kristus egen hög person. Han har böjt sitt öra till mig. Han har lyssnat på mig. Och då kommer det här naturliga. Och det är det som är så härligt att det finns massa naturliga reaktioner. När man har mött Gud. Ja, Herren kär, varför det? Jo, därför. Jag vill ta frälsningen. Hur ska jag kunna återgälla Herren alla hans välgärningar mot mig? Hur ska jag kunna ge tillbaka till Gud? När jag tänker på allt han har gett mig. Allt han har välsignat med mig. Ja, jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folks. Ja, jag tror inte utifrån religion, lag, paragraf, klara av, bit ihop, fixa det här. Det blir inte naturligt utifrån hjärtat. Nej, men när man fått möta Guds kärlek, då öppnas sinnet. Man ser sig själv som gäst och främling här. Det finns någonting bortom graven. Tala om att det ger energi och kamplust. Sen står någonting helt fantastiskt som är viktigt i dessa dagar med allhelgona. Det står så här, dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. Vad betyder det? Jo, det betyder att för Gud i himlen är den dyrbar. Och när någonting som är dyrbart, då är det alltså någonting som är viktigt, någonting som är mycket värdefullt. Någonting som är oerhört dyrbart för Herrens ögon, för Herren, det är när någon av oss passerar gränsen. Därför att då är det slut på kampen. Då finns det en Jesus som har lidit och dött för våran syns skull. Som har fått sönderspikade händer och uppstucken sida och en törnekrona på huvudet. Och allt detta elände han gick igenom för att jag skulle kunna bli frälst. Då står han där och kan säga, välkommen hem! Alltså det är dyrbart i Herrens ögon när någon av oss passerar gränsen. Det betyder inte att vi går och längtar efter döden. Det gör det inte. Utan det innebär bara att vi kanske får ett annat synsätt Vi ser saker som andra inte ser. Vi hör sånt som andra inte hör. Vi tänker annorlunda tankar. Därför att det inte är abstrakt, så det är helt onåbart. Utan det kommer nära. Gud kommer nära. Och Herre, jag är din tjänare. Din tjänare, din tjänarinna som du har lossat mina band. Och dig vill jag offra lovets offer. Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria mig löften till Herren inför hela hans folk. I gården är det Herrens hus, mitt i dig Jerusalem. Halleluja. Det här är inte en tvingad människa som uttrycker det här. Utan det är en människa som får smaka på Guds kärlek. Och därför blir de här reaktionerna. Därför ser man andra saker. Därför hör man andra saker. Man kan sitta i samma rum och uppleva så oerhört annorlunda. Livets värderingar är så annorlunda för den som har mött Guds kärlek. Man tänker annorlunda. Därför att man tillhör riket annorlunda. Men det är utifrån kärlek. Och kärleken vill inget något ont. Kärleken är en drivkraft. Kärleken är en motiverande kraft. Jag menar, när jag var kär i Elisabeth, hjälpandes, och hon påverkade mig. Var det för att jag fick en bok i äktenskap? Nej, det berodde på att jag var kär upp över öronen. Snacka om att det förändrar. Och då är det bara en enkel sak. Här handlar om evigheten. Ja, Herren kär, varför det? Jo, han har hört mig när jag ber. Jesus, nu ber jag att den helige ande ska göra ordet levande. Och jag tackar dig för din nåd och din trofasthet. I Jesu namn. Amen.